Han var kungen som lotsade Spanien från diktatur till demokrati. Men korruptionsanklagelser, otrohetsaffärer och en skjuten elefant slet ner honom från piedestalen och ut i kylan. Här är Europapodden.
My own country is a living example of it.
Die produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
They fight for our European values.
Y abdicar la corona de España.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och du lyssnar på vår sommarserie om personerna som format och formar vår kontinent. Idag om Juan Carlos den första, tidigare kung av Spanien.
Al dirigirme como rey desde estas cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
Juan Carlos är kungen som riskerade allt för demokratin men som vanära tog sin tillflykt i exil. Och när Europapodden idag tecknar hans porträtt så gör vi det med Elisabeth Tarras Wahlberg, tidigare hovmarskalk och informationschef vid Kungliga Hovstaterna, idag kommunikationsrådgivare. Hej och välkommen.
Tack.
Och så Jakob Levander, statsvetare med särskilt intresse för Spanien, verksam vid SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Så roligt att ha dig här också.
Tack så mycket.
Vill du börja, Elisabeth? Vad är mest fascinerande med kung Juan Carlos?
Upp som en sol, ner som en pannkaka.
Ah.
Jag tycker det är fascinerande och vemodigt. Denna stolta, resliga person som verkar få ett så tragiskt slut.
Jakob?
Två ord. Monark och statsman på 1900-talets senare hälft. Och det är inte många vi kan säga två om faktiskt.
Nej, som har varit både och. Precis, ja, exakt. På det sättet.
Monark och, ja, och politiskt listig. Nej, det är ganska unikt.
Vi ska ju strax fördjupa oss ordentligt i Juan Carlos, men vi ska först ta lite grundläggande fakta om honom. Juan Carlos av Bourbon föddes den 5 januari 1938 i Italien, där den spanska kungafamiljen levde i exil. I Spanien härjade inbördeskriget, men snart segrade general Franco. Diktatorn styrde Spanien med järnhand, han återinförde monarkin och gav sig själv rätten att utse Spaniens nästa härskare. Det var då som Franco och Juan Carlos far träffade en uppgörelse över huvudet på den 10-årige pojken. Juan Carlos skulle återvända till Spanien och där växa upp i Francos närhet, en spelbricka i uppgörelsen om styret av Spanien. 1969 utnämnde Franco Juan Carlos till sin efterträdare. Det förväntades att Juan Carlos skulle följa i generalens auktoritära fotspår, men efter Francos död frånsade sig kung Juan Carlos istället den yttersta makten. Han omdanade Spanien till en konstitutionell monarki, tillät att minoriteter som basker och katalaner fick tala sina språk och räckte ut en hand också till Spaniens socialister. Men det var några år senare, 1981, som kungen gjorde sin största insats för att skydda den unga demokratin efter att Franco-trogna militärer stormat parlamentet i ett försök att återta makten.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático.
Kung Juan Carlos tog avstånd från kuppförsöket i ett tv-samtal och kuppmakarna gav upp. Jakob, hur viktig var kungens roll här när han liksom skyddet för den unga demokratin? Det finns ju någon som menar att han faktiskt riskerade livet när han gjorde det här.
Ja, det var en ganska avgörande roll när han satt där i tv-rutan med sin uniform på.
Som visade att han var överstebefälhavare.
Exakt. Och också påminde ganska stora delar av den återstående frankismen som då fanns, och vissa delar av den fanns ju då i parlamentet med vapen i hand. Han påminde dem om att här har ni faktiskt den som Franco har lagt sin hand på. Och det var ju väldigt viktigt för stora delar av frankismen, av de som var involverade i statsapparaten men också liksom själva befolkningen. Så Hade han valt att gå åt ett annat håll så är det osäkert om vi hade fått samma utkomst. Men det går inte att bortse från tyngden i det framträdandet.
Så efter det här, vem blev han för det spanska folket?
En demokratiseringsgarant var ju det som var hans roll.
Kan man säga att han var något så, ja, men till synes motsägelsefullt, som en monark som symboliserade folkstyre?
Ja, för han förstod att monarkin kommer bara tillbaka till Spanien med Francos godkännande, nummer ett. Nummer två, monarkin överlever bara om det är en konstitutionell monarki i modern tappning. Och Spanien kan bara gå framåt. Om man bryr sig om Spanien på något sätt så kan bara Spanien avancera som samhälle eller nation och som plats i världen om man integreras med resten av Europa och NATO och så vidare. Det här var ju ett demokratiseringsprojekt men också ett europeiseringsprojekt. Det var ju Europas godkännande man behövde också.
Mm. Elisabeth, du har ju träffat kung Juan Carlos just under de här åren som vi pratar om nu i officiella sammanhang. Och då tänker jag på statsbesöket här i Stockholm 1979. Ja. Vill du berätta om det?
Jo, men det var ju en fascinerande upplevelse. Och jag kommer ihåg mitt personliga minne av honom. Jag var ju liten pressassistent, så det var ju inte så att vi satt ner och samtalade direkt. Men minnesbilden, synintrycket var ju en man med resning och en drottning med resning också, men mycket mer diskret. Och han var ju levande och han har ju varit i Sverige många gånger sen också i privata sammanhang. Kungens olika födelsedagsjubileer. Och det finns en närhet de monarkerna emellan. Mm.
Vi ska lyssna på en som har träffat Juan Carlos i ett väldigt avslappnat sammanhang, mer nutida än det vi kanske pratade om här då. Mm. Nämligen den finska affärsmannen Mikael Cederkreutz. Han sålde nämligen en segelbåt till Juan Carlos 2015, och så här berättar han om mötet i den finska hamnstaden Lovisa.
Otroligt sympatisk och som en äkta gentleman och lite som kanske människor i den positionen, att han behöver inte bevisa någonting, att han var helt vanlig, han var inte alls liksom, vad ska man säga, så överlägsen, utan helt vanlig. Han visar på sin telefon bilder av restauranger i Barcelona, vart han ska föra mig när jag kommer och hälsa på, och bläddrar bland sina foton, det var massa foton av barn och hans liv, och en vanlig äldre, väldigt liksom bildad herreman. Och sen, det var ganska roligt att jag kunde skoja det, så klappade han på axlarna och det var helt vanligt. Men sen resten av de här spanska människorna, så varje gång de liksom pratade med någon så bugade de och det var El Rey hit och El Rey dit och allt det här. Ja, de var ju liksom undersåta helt klart och väldigt liksom sådär. Jag var ju själv förstås jättenervös när han kommer in. Vet man ju hur han är. Och där står man och darrar och sen kommer han då där. Men från första liksom början så jättesådär varm och sympatisk. Och sen jag får varje år julkort av honom, ett väldigt fint julkort. Och sen någon dag efter det att de hade lämnat Finland så kom via DHL ett otroligt fint paket. Ledarfodral med hans sigill på, han hade tecknat. Och det var en sån inramat foto då av min båt i bakgrunden. Sen jag och Juan Carlos som står där framför. Och det har jag nog på väggen på landet.
Mikael Cederkreutz där som delar då Juan Carlos stora intresse för segling. Elisabeth, vi pratade om det med Jakob nyss, det här att Juan Carlos ju är något så ovanligt som en kung som i vår moderna tid har fått spela en avgörande roll för sitt lands utveckling och framtid. Hur ovanligt är det i ett europeiskt sammanhang?
Jag skulle vilja säga, det är väl, man får väl gå tillbaka till kriget, andra världskriget, när man tänker på norska kungen och danska kungen. Då spelade de ju en stor roll för sina länder, för sina medborgare och för demokratins bevarande, skulle jag väl säga. Mm.
Precis, men vad gäller Spanien då, som ju verkligen gick från diktatur till demokrati, så var ju också det steget ganska
jättehopp.
Stort och avgörande. Absolut. Hopp, eller hur, Jakob?
Det var ett enormt hopp faktiskt, och det var ju inte ett hopp eller ett steg, utan det var ju steppande fram och tillbaka. Och alltså, det här krävde ju ett långsamt arbete, och det här började ganska fort, för Juan Carlos började resa runt i landet för att de skulle få lära känna honom. Och han insåg att det finns inte så stark känsla för monarkin här. Man brukar säga om Spanien att det här är, jag är kung över ett land av republikaner. Och jag tror att det är ganska sant.
Mm.
Men så han lierade sig med ett antal bundsförvanter som kunde manövrera den här snåriga terrängen. Dels en premiärminister, Adolfo Suárez, och så fanns det också en talmannen i parlamentet som var hans gamla lärare i konstitutionella frågor. Som då lyckades skapa någon form av vägkarta. Hur ska vi liksom gå från den frankistiska lagen lagenligt till den demokratiska lagen? Och hur gör man det då när alla sitter och tittar på i ett parlament där det sitter ett helt frankistiskt parlament och ser att ja, men nu ska vi öppna ett politiskt spelfält där politiska partier ska få delta och så vidare. Så att det här var små steg fram och tillbaka hela tiden. Med icke-garantier hit och dit till ambassadörer från olika europeiska länder och småprata med folk och med sådana här affärsmän som också var alla typer av deltagare i samhällslivet som man var tvungen att prata med.
Så det var en skicklig balansgång som han fick.
Ja, men det är det här som är den stora operationen.
Ja.
Som inte bara omfattade Juan Carlos, men Juan Carlos var ju den som gav impulsen.
Mm. Kan man säga något om, det kanske är överkurs, men jag funderar bara på, kan man säga något om huruvida han knöt an eller skilde sig från tidigare generationer från liksom huset Bourbon, den spanska kungafamiljen?
Det finns en fantastisk bild på hans företrädare, Alfonso den XIII.
Alltså hans farfar?
Ja, just det, precis. Hans farfar. Hans far var ju väldigt viktig för honom för att som politiskt forma honom i någon sorts modern liberal riktning. Men det finns en jättebra bild där han kommer i en sån här gammal bil någon gång på 30-talet och liksom så är det en massa liksom bönder på landsbygden som bara trycker bilen uppåt för den där backen och så sitter han där med sin lilla tangomustasch och ser ut som en kung som inte liksom fattar så mycket. Och han flydde ju också landet. Och det var ju en av anledningarna till att Franco hade såna problem med monarkin, för han tyckte, han var ju en nationalist och monarkist i grunden, men tyckte att den här kungen duger inte. Eller alltså att det är då fel på de här kungarna vi har. Det är inte monarkin som institution kanske, eller dess funktion i samhället. Och han kanske hade en föreställning om att Juan Carlos pappa skulle ta över efteråt, men det skar sig där rent politiskt eftersom man insåg att det här var ju en liberal stackare som inte duger till att förvalta det här varvet. Så att det är klart att han skiljer sig på det sättet, just den här fingertoppskänslan. Han får ju med sig folk på tåget. Han är ju en charmör. Han kan slänga käft och inte bara med sina folk från sin egen klass. Det märker man så fort man ser bilder i media eller liksom videoupptagningar. Det här är en person som vem som helst kan sitta med. Även liksom katalanska republikanska nationalister är ju liksom, tycker att det här är en person jag kan sitta ner och prata med. Och det är svårt att förringa det karaktärsdraget när man ska ge sig iväg på en sån här resa. Att få med sig viktiga personer.
Och folket är stort.
Och folket är stort, absolut. Ingen av de här i folket får ju sitta ner och dricka gin tonic med honom. Men det här smittar ju av sig, det ser man ju.
Den här charmen är ju påtaglig. Men det finns ju en nyfikenhet också i den här charmen som jag tror gör att han får med sig folk. Och det är ju nästan lite amerikansk presidentkandidat över honom när han rör sig ute bland folk, som jag upplevde.
Så man kanske inte fick dricka gin och tonic med honom, men man kanske gärna ville. Det var den, liksom, det var den känslan att han blev folkkär till slut, kan man säga, att när han var på höjden. Vi ska ju snart börja närma oss.
Jag tror det, eftersom alla de här republikanerna som Spanien består av faktiskt ändå såg honom som allas kung. Det är ju ett problem med monarkin i Spanien, självklart, eftersom vi vet de här territoriella besvären som finns i såväl Basken som Katalonien. Och att hålla ihop det under den här tiden liksom vittnar väl om att han lyckades med någonting. Men samtidigt så är det ju också ett vittne om att folk inte var intresserade av några stora äventyrliga politiska projekt. utan nu sitter vi stilla i båten, för vi vet vad en diktatur är, vi vet vad ett inbördeskrig är som håller på i 3 år av det slag som de faktiskt såg. Så att lärdomen därifrån också måste vi komma ihåg när det gäller befolkningens syn på monarkin och statsskicket.
Mm. Men jag vet inte om jag håller med dig om det här med att folk inte fick sitta och dricka gin tonic. Kanske inte gin tonic, men en fino. Eller en, alltså.
Det tror jag.
Han var en tillgänglig kung.
Ja, men när han själv valde det. Och framförallt tror jag på somrarna på Mallorca när familjen hade sina sommarlov där. Då känns det som om han vandrade runt där i shorts och sandaler och nog alltså på eget initiativ, såvida inte säkerheten satte stopp för det.
Strax efter den här avvärjda kuppen som vi hörde honom slå ifrån sig där i TV-talet i början av 80-talet, så kunde ju kungen allt mer och mer lämna politiken åt sitt. Socialisterna vann valet 1982 och då lämnade han väl också formellt så att säga det sista av sitt politiska inflytande ifrån sig. Och istället så knöt han allt närmare band till näringslivet. Och åren gick, det började viskas om pengar, om gåvor från dubiösa håll, och i initierade kretsar så blev det allmänt känt att kungen och hans drottning Sofia hade börjat leva mer och mer separata liv efter kungens otaliga kärleksaffärer. Inget av det här talades det högt om i det spanska samhället då. Men att kungen av Spanien var en charmör i en klass för sig var väl, som jag sa där, i mer initierade kretsar ganska allmänt känt, Elisabeth, eller?
Vis av skadan så svarar varken ja eller nej på den frågan. Nej, men jag skulle vilja komma med en sån här kulturklyscha. Det är ju inte ovanligt i Frankrike, Italien, Spanien och så vidare att man har sina små affärer. Så det var väl ingen stor grej.
Det accepterades in på ett annat sätt kanske?
Ja, jag är frågetecken efter. Men jag skulle kunna gissa att det kan vara en anledning till att locket var på.
Just det kan vara en aspekt av det. Men om man då bortser från eventuella vidlyftiga kärleksaffärer och istället tittar på det här med att kungen också ansågs ha lite väl nära band till vissa affärsintressen. Det talas det inte öppet om länge. Varför var det så, tänker du, Jakob? Var det liksom, kan det också ha berott på att men det var ju en väldigt ung demokrati det här, att landet ansågs vara för... Ja, men demokratin var för instabil och kungens sammanhållande roll för viktig för att den skulle börja ifrågasättas.
Det är klart att man kan tänka sig att det finns en föreställning om att men kungen gör som kungen gör. Eller de som är mäktiga där uppe i näringskedjan gör så som de gör. Och om vi börjar tjafsa om det här så blir det problem. Det har ju förändrats över tid. Det kan vara så att det fanns mer... en större benägenhet att tänka så tidigare.
Att det fanns en större acceptans på det för det ena och det andra.
Ja,
tidigare.
Och att det kanske mellan politik, medier och hov fanns lite tajtare band som var ganska osunda på det sättet.
Men kan det vara så att det, om man liksom lyfter på locket lite grann så skulle det poppa upp väldigt mycket annat som berörde väldigt många andra också som inte var intresserade av att blotta sina...
Alltså, ja, det tror jag, apropå det du sa nu. Det finns föreställning om att det förekommer saker som vi aldrig kommer få svar på. Det som hände i statskuppen 1981, huruvida det fanns kännedom inom hovet eller om det initierades från hovet för... alltså, allt det här, men också med de här förehavandena med näringslivet och så vidare. Varför skedde de här sakerna och det här, vi har fått reda på det där bara för att vi inte ska få reda på det här som är den riktiga grejen. Förstår du vad jag menar? Mycket sånt här talas det om ofta. Och jag är inte främmande för att det är självklart att det kan finnas tysta överenskommelser mellan viktiga statliga institutioner ibland, eller företrädare för dem, för att de tjänar också på att, alla tjänar på att det hålls lite hemligt.
Mm. 2012 så inträffade i alla fall någonting som fick det där locket att flyga av ordentligt. För Spanien befann sig vid den här tidpunkten i en djup ekonomisk kris. Var fjärde spanjor var arbetslös. Och kung Juan Carlos hade bedyrat att ungdomsarbetslösheten höll honom vaken om nätterna. Och mitt i allt det här så blev det känt att Juan Carlos reste till Botswana för att jaga elefanter med sin älskarinna. Och den här resan som betalats av en syrisk-saudisk affärsman, den uppgavs ha kostat omkring 2 genomsnittliga spanska årslöner. Och den blev känd bara för att kungen behövde flygas hem i ambulansplan efter att han trillat i sitt safaritält och skadat sin höft. Och när han lämnade sjukhuset så bad han om ursäkt, så som man gör i Spanien.
Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Jag är ledsen, det kommer inte hända igen, sa Juan Carlos, men det där räckte inte. Det var den här upplevda dubbelmoralen, bilderna på den skjutna elefanten, den blonda älskarinnan och sen så det här skumma viset på vilket resan hade betalats. Och allt det här liksom sammanstrålade, och man kan ju nästan kalla det för en perfekt storm där för Juan Carlos, eller hur, Jakob? Mm.
Ja, det var ju inte det bästa av tillfällena. När, om man ska göra något sånt så kanske det var en perfekt mylla för missnöje, om man säger. Det räckte väl inte då? Att nu var det lite grann slut på att vara så här tillåtande mot överhetens excesser och det som man tidigare hade kanske sett mellan fingrarna på när det gäller korruption på politisk och hög nivå i samhället och så vidare. Så att jag tror att Spanien hade förändrats på ett ganska snabbt sätt under krisen som uppenbarligen Juan Carlos hade missat.
Mm. Men det fanns ju en historia till i kungafamiljen. Hans svärson hade ju också varit lite oförsiktig med pengar.
Mm.
Så att det var väl kanske lite lök på laxen.
Mm.
Precis, det började och fortsatte,
ja,
så att säga. Mm. Och den 2 juni 2014, efter nästan 40 år vid makten, så tillkännagav kung Juan Carlos att han abdikerade till förmån för sin son Felipe i ett tv-sänt tal.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
Vill du hjälpa oss, Jakob, bara översätta vad sa Juan Carlos där?
Han har beslutat sig för att abdikera till förmån för sin son. Och han tackar också alla statens institutioner och kommer att ha Spanien djupt i sitt hjärta jämte.
Att han lämnade ifrån sig kronan så här, hur togs det emot i Europa, i andra monarkier till exempel? Elisabeth?
Nej, det här var ju en ganska utdragen process det här också. Det var väl kanske inte ned som en pannkaka, som jag sa inledningsvis, utan det var väl mera
mer som en dalande, långsamt,
ja, solnedgång.
Mm.
Men det var väl, kändes väl rätt naturligt att han skulle avsluta och lämna över till Felipe, sonen.
Mm. Efter att kungen lämnade tronen så växte ju misstankarna om korruption ytterligare, främst då huruvida Juan Carlos fått en muta i samband med att ett spanskt företag fick ett kontrakt på ett snabbtåg mellan Mekka och Medina i Saudiarabien. Och han blev då en allt större belastning för kungahuset trots att han lämnat ifrån sig kronan. Vi ska höra Mikael Cederkreutz igen, den finländska affärsmannen som delade seglingsintresset med Juan Carlos, för han träffade kungen en andra gång 2019 under ett seglings-VM i Hangö i Finland.
Det är Hangö. Det var det någon massa reportrar som jagade honom med kameror och annars. Han sa att det var hemskt liksom, att finna var så lugnt. Mm. Men sen, han var redan i Hangö, var han klart liksom äldre, att han gick lite dåligt, men han seglade ännu. Han är ju en otroligt duktig seglare också, att han var inte bara kung utan duktig seglare. Men då i Hangö var han redan klart liksom äldre, och nu tror jag nog inte han seglar mer. Att nu har jag tror inte ens vi fick ett julkort nu för julen, nu när jag tänker på det. Det kom säkert inte små julkort. Han har ju haft sina problem. Jag vet inte var han bodde för tiden. Han är någonstans i Dubai. Och båten ägs inte av honom mer, utan den ägs av en annan spansk.
Mm, året efter att Mikael Cederkreutz andra möte med Juan Carlos så inledde då spanska åklagare en förundersökning för bland annat pengatvätt, och korta på så lämnade Juan Carlos Spanien och gick i exil i Förenade Arabemiraten. Idag då? Hur ser man på Juan Carlos i Spanien?
Jag tror att man ser på honom lite med vemod. För att Alltså den resning och den stolthet och den, man talar ju ofta om den spanska stoltheten, och han var ju på något sätt förkroppsligad i den, tycker jag i alla fall. Och nu läser man ju då och då om att han försöker få pengar tillbaka från sin älskarinna som, och det vet man ju inte, hon som alltså var med i på den här jakten i Afrika. Och
precis, han uppges ha gett henne motsvarande 100 miljoner dollar, eller 65 miljoner dollar, ja. Och vill ha tillbaka de pengarna, ja. Sägs det.
Och frågan är liksom om vad som är vad i det här. Vem som, kanske inte enbart han som har gjort fel, men han hade ju, borde inte ha gjort det.
Mm.
Det känns ju som en trasselsudd där. Och man hoppas ju att hans eftermäle ändå, att det här som han har gjort för Spanien, att det är det som kommer att leva kvar i längden och i historieböckerna.
Ja. Eller åtminstone att det han gjort på senare tid inte helt överskuggar.
Nej, precis.
Hur skulle du säga att den spanska monarkin mår idag?
Det är ju en modern monarki. Man kan ju jämföra med Holland, Nederländerna ska vi kanske säga, Belgien, där ju nästa generation har tagit vid, och där det väl blir motsvarande så småningom även i Skandinavien. Det är monarkier i tiden. Man står som garanter för, skulle jag vilja säga, för demokratin. Och det behöver vi idag. Mm. Lika mycket som vi behövde då, skulle jag vilja säga.
Jag kan ändå, nu blir det till att leka lite granna hobbypsykolog här, men jag kan inte annat ändå än att fråga mig hur en man som då en gång i tiden var beredd att stå upp så till den grad för demokratiska principer, hur han så småningom ändå kom att förlora fotfästet så vad gäller den egna moraluppfattningen.
Du sa hobbypsykolog, det många hobbypsykologer säger ju ganska lättsamt att makt korrumperar, och det kan man ju förklara det mesta med om man vill. Jag vet inte om det är på det sättet, men lite grann så kanske.
Mm.
Man kan nog bli lite, få lite skygglappar på om man lever i en, plötsligt när man inte har ögonen på sig, för att han har ju så stora uppgifter, och det har inte Filip idag. Han skulle ju förvalta en demokratisk transition som var, det är ett stort arbete. Idag ska monarkin bara institutionaliseras, och Juan Carlos å andra sidan, det man pratar om väldigt mycket i, historiker talar om att han hade inga pengar när han växte upp skild från sin familj, och hade egentligen pengar var alltid någonting som var ett besvärligt ämne, som han levde i den där världen där pengar är liksom en icke-fråga på det sättet, men det var alltid en fråga för honom. Och nu var det någon sorts nu kom dagen för återbetalning på något sätt, och om det fanns några som ville överösa honom med pengar på det där sättet genom att han fyllde en roll och faktiskt fyllde en funktion, eftersom på grund av hans sätt, och i Abu Dhabi eller liksom de här emiraten så ser man på Spanien som att han var kungen över det gamla arabiska väldet, Al-Andalus. Det var liksom ingen stackars belgare eller en dansk det här. Det här var ett riktigt kungavälde.
Ett band. På sätt.
Ja. Så att nu tog jag upp ribban lite mer när det gäller hobbypsykologin här. Jag vill säga att han kände sig kanske väldigt smickrad i de här sammanhangen.
Hobbypsykologer pekar ju ofta också på barndomen. Och den kan inte ha varit helt lätt, tänker jag.
Nej, men för mig är det där en 10 000 kronors fråga som jag passar på, ja. Tror jag. Jag har ställt mig den här frågan så många gånger när man då och då läser om honom eller hör om honom. Hur kunde det gå så här? Jag förstår inte.
Nej, svaret kanske vi...
Åter sådana här hobbies, eller om jag någon ska lite så där fundera, så talar om barndom och man talar om makt. Men det fanns ju kvinnor med i det här spelet också.
Mm. Idag har ju då Juan Carlos nästan helt försvunnit från den spanska allmänhetens radar, förutom då när han vill komma tillbaka till Spanien. 2 återbesök har han gjort sedan han lämnade landet i exil. Det var efter då att åklagaren lagt ner förundersökningarna mot honom. Med den här hisnade levnadsbanan i åtanke, vad kommer han så småningom bli ihågkommen för? Vad tror ni det kommer stå i historieböckerna om honom? Vill du börja, Jakob?
Alltså de senaste 15 åren sedan krisen satte igång, alltså från 2010 och framåt, så har det ju varit en det som har skett har varit en... Man har pratat om vad betyder den politiska transitionen i Spanien, vad betyder den egentligen? Och kritiken som har kommit från den nya vänstern har ju varit att nej, men det här var bara en ny kejsarens nya kläder på, i det sättet att vi hade samma gamla eliter, samma gamla dominansförhållanden, men i ny skrud, i ny demokratisk skrud. Och det var det som man utmanade i någon mån. Och då är ju självklart monarkin en del av den, även om det var inte monarkins ställning i samhället som man ville bli av med. Det var aldrig ett republikanskt projekt det här i någon mån. Så jag är nog ganska övertygad om att Juan Carlos roll, men vi har ju talat om den väldigt mycket bara här idag. Jag tror att det kommer överskugga det mesta. Men man kommer sitta och prata om, jag tror att hon kommer fortfarande kallas ett uppgång och fall och så vidare. Fastän hans tid som monark ändå var förhållandevis alltså överhängande god i jämförelse med de 10 sista dåliga åren, om man säger. Så att det pluskontot är väl fyllt, skulle jag väl ändå säga.
Elisabeth?
Nej, men man hoppas ju att det som Jakob talar om får bli eftermälet. Och jag kan väl tänka mig just den här situationen i parlamentet när han stod upp för demokratin, att det kommer att vara på något sätt en, om man tänker mediamässigt, så är det liksom ingressen i pressmeddelandet. Det är liksom det som för mig i alla fall lever i minnet. Men jag tror inte att man kommer att glömma bort de här korruptionsproblematiken, om man ska kalla det så.
Idag
eller jakten på elefant.
Idag är Juan Carlos 85 år och jag tänker att det finns något så ödesmättat, nästan episkt i att monarken som då började sitt liv i exil också mycket väl kan komma att sluta sitt liv i exil. Det känns nästan som att en Hollywoodförfattare inte hade kunnat skriva en mer dramatisk levnadsbana. Jakob, vad tänker du?
Ja, det är ju lite vemodigt. Det är lite vemodigt och lite synd. Men som sagt, det är ju ett fantastiskt manus eftersom det pekar på det stora i människan men också det småaktiga i oss också. Det är en historia om mänsklighet på högoktanig mänsklighet. Det är det bästa av sätt och de sämsta av sätt. Inte de allra sämsta, men ja, ni förstår vad jag menar. Och det... På det sättet så kan vi lära oss någonting av det här allihopa i någon mån.
Jag vill tro att hans son, om det ges möjlighet, så kommer han att låta sin far komma hem och avsluta sina sista dagar. Om det står klart att han inte har så lång tid kvar. Jag skulle tro det, jag skulle hoppas det också för människan, Juan Carlos. För att den här stoltheten som finns hos honom över det han har gjort för Spanien. Viva España, som han själv sa. Det tycker jag att han skulle förtjäna en sista chans.
Med de orden så slutade avsnittet om Spaniens tidigare kung Juan Carlos i Europapodden sommarserie. Medverkade gjorde Jakob Levander, Spanienvetare verksam vid CIEPS, och Elisabeth Tarras Wahlberg, i många år hovmarskalk, idag kommunikationsrådgivare. Producent för denna serie är Felicia Hassan. Jag heter Caroline Saltzinger. Hör oss igen nästa tisdag eller när du vill i appen Sveriges Radio Play. Mm.